Det här är det 184 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio är jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
Hallå.
Hur mås
det? Det är bra med mig.
Bra.
Är det bra med dig?
Jo.
Den här
det är bra med mig också.
Oj.
Vad fan.
Ola ser kön, men bara ett kön.
Men det var bara en ny grej att jag skulle fråga. Jag har alltid tänkt att vi är ingen sån här hur är läget podd.
Nu blev
men så,
det.
Men så blev det det. Och det, hela poängen med var att gillra en fälla för mig. Att jag... Det inte spelar ingen roll, för att det spelar ingen roll om jag säger hur mås det till båda, för det kommer ändå vara bortklippt det här.
Nej, kommer det absolut inte vara. Jag har stenograferat hela den här konversationen. Jag kommer lägga upp den på nätet.
Min ljudfil kommer få konkurrens av din stenografi som du kommer lägga upp på din Twitter.
Det är mitt mål att den ska bli större. Lilla Drevets stenografi. Fil ska vara. Fler nedladdningar.
Exakt. Det här är ju den klippta versionen av Lilla Drevet ni har nu. Men gå in på @JonathanUnge på Twitter varje vecka för att se den oklippta stenograferade versionen. Ja, men den här veckan ska vi prata bland annat om läskföretag i Sydamerika och gratis tågluffarkort till 18-åringar.
Mm.
Om jag förstått er rätt på vår interna mejltråd. Jag tänkte först ta upp den här grejen.
Moderaterna bad Hanif Bali radera tweeten och partiet inledde en utredning som nu lett till att Hanif Bali lämnar Moderaternas partistyrelse och slutar twittra.
Ja, Hanif Bali har avgått från Twitter.
Mm.
Han är moderat tydligen också.
Ja.
Och han har lämnat något slags uppdrag genom Moderaterna i partistyrelsen. Han har inte lämnat partiet utan han sitter kvar i riksdagen och kandiderar igen. Men Hanif Bali är ju för er som inte vet Mr. Twitter.
Mm.
Ni är ju inte på Twitter lika mycket som jag. Nej. Men för mig är det väldigt sorgligt att tänka på att det var det här som blev mitt liv. Att jag nu i flera år har suttit hela dagen och tittat på olika människor positionera sig gentemot Hanif Bali.
Mm. Han, på Facebook, han är kvar på Facebook dock.
Ja, exakt. Det är lite märkliga bestraffningen.
Mm.
Att du får inte...
Du får inte vara på Instagram, men han får kvar sitt Snapchat.
Ja, precis. Ja, men Twitter, men alltså det är lite grann att Moderaterna förbjuder Twitter men tillåter Facebook. Det är lite så här, du får inte prata med Aftonbladet men med Expressen.
Mm.
Att jag fattar inte. Alltså det är som man halverar hans kommunikationsmöjligheter. Men jag menar, är man redan att han säger något dumt kommer inte det spela någon roll.
Nej.
Liksom.
Det kommer komma
det inte, ingen kommer säga, oj tur att du sa det här på Facebook.
Nej.
Ja, men att det är väldigt sorgligt för mig att tänka på att det var det som blev mitt liv. Att jag flera år suttit hela dagen och tittat på olika människor positionera sig gentemot Hanif Bali.
Mm.
Var det här rimligt av Hanif Bali? Var det här rimligt av Hanif Balis kritiker? Den här ändlösa tävlingen och vem som kan ha rimligast analys av Hanif Bali. Att det har varit 80% av min mediekonsumtion. Mm. Det är så himla, himla hemskt. I alla fall, han har nu då avslutat Twitter eller kanske gissningsvis pausat i en vecka eller så.
Mm.
Men tanken är då att han bara ska använda sin Facebook-sida till att skriva håll käften batikhäxa till olika människor.
Håll käften batikhäxa, håll käften batikhäxa, håll käften batikhäxa, håll käften batikhäxa.
Är det alla gånger han har skrivit det?
Alltså där låter han förråar debatten. Så, det var lite ful klipp där av mig. Vi kan höra det i sitt sammanhang.
Håll käften batikhäxa är du faktiskt från Lilla Drevet, Aftonbladet Kultur, som refererade till mitt sätt att kommunicera.
Så du har aldrig sagt det?
Jag har aldrig sagt håll käften batikhäxa.
Gud vad coolt. Det är som det där med att de kändaste replikerna i filmer och pjäser aldrig har sagt, aldrig finns med i pjäserna eller filmerna.
Voltaire har aldrig sagt, jag hatar din åsikt.
Nej, bla, bla, bla. Podd som hade sagt det när han sa det.
Ja, exakt. Ja, precis. Men det här är också det här är anledningen till att jag blir indragen här i Twitter emellanåt.
Mm.
Att något smart skaft kommer på. Nej, han har aldrig sagt käften batikhex. Det var Ola Söderholm, Lilla Drevet, som sa det. Så blev jag intaggad där. Och så är det en sån... Ja, men jag vet inte var... Det blev väldigt viktigt för Hanif Bali att han inte har sagt käften batikhex. För det var något vi sa i något avsnitt av Lilla Drevet. Ja. Så att Hanif Bali typ så här, käften batikhex. Men han har sagt batikhex.
Mm, inte käften.
Nej, ja, inte käften batikhex. Men han sa batikhex i någon... Jag tror att det var typ något så här att han pratade om att ja, men ens invandrare har inget problem med nationaldagen och militären. Det är bara kommunala batikhäxan som gått mångfaldskurs som tror det. Alltså ungefär så, jag citerar från minnet nu skrev han. Så han har använt till och med ett batikhäxa, men vissa säger du har sagt käften batikhäxa och då kan han ta avstånd från hela skitsamma, nu hamnar jag i det här. Det är sådana här som håller på att bry mig om Hanif Balis ton, vilket är liksom den värsta, värsta formen av politisk debatt som har existerat i Sverige.
Tänk om du får med Tucker Carlson. Ja. Där du blir intervjuad om varför du har påstått att han har sagt håll käften matematikhäxa. Mm. Det var coolt.
Just det, precis. Och sen så är det så att jag förklaringen till det tar typ 20 sekunder. Ja. Och det gör att Tucker Carlson kommer liksom krossa mig fullständigt. Att han bara kommer så här skjuta in frågor så här att jag inte kan svara. Och att jag så här stammar och babblar. Och så blir jag liksom ett viralt meme. Vilken dum vänstermuppie här.
Det vill jag se.
Men for the record så jag skiter verkligen i huruvida han har sagt batikhexa eller inte. Men jag har hamnat då i den här metadebatten också. Mm. Om det var en rimlig ton utav Hanif Bali där någon gång. Eller om det inte var det. I alla fall, just det, vi har inte sagt varför, något om vad det som har hänt här. Att han har fått den här då lilla bestraffningen av Moderaterna. Men i alla fall det är så att det är DN som har gjort någon slags granskning av Bali. Och det som hände var att det finns en journalist och centerpartistisk ledarskribent som heter Patrik Oksanen. Han har profilerat sig som en försvarsdebattör, typ som håller på att granska Ryssland, deras upprustning och militärövningar. Och kanske ännu mer deras informationskrigsföring och påverkanskampanjer. Det här med Egor Putilov och sådär. Att han skickas till Sverige och har debatter med sig själv under olika pseudonymer för att skapa kaos och allt det där. Oksanen publicerade då förra måndagen en intervju med en ukrainsk människorättskämpe som berättade om hur hon fick fly när Ryssland annekterade Krim 2014. Och kontakten med den här ukrainskan, den hade förmedlats av utrikesdepartementet. Och intervjun gjordes på UD i samband med en intern konferens om Rysslands annektering av Krim. Oksanen hade då mejlat med UD för att styra upp den här intervjun. Och det här mejlet, de här mejlen till en myndighet är ju offentliga handlingar, som ni kanske har hört, som man kan begära ut dem. Och det spännande här då är att det kommer in en begäran om att få ta del av den här mejlväxlingen från Nyheter Idag. Den högerpopulistiska sajten Nyheter Idag, som den brukar benämnas. Och sen la ut sin intervju, twittrade om den. Några minuter senare twittrar Hanif Bali ut i intervjun och skriver: väldigt bra artikel från Oksanen. Däremot hade det varit lite mer transparent om du sagt att intervjun i fråga såldes in av UD. Slutcitat. Och sen bifogade han den här mejlkorrespondensen mellan Oksanen och UD, alltså den som Nyheter Idag hade begärt ut. Mm. Och Bali, det är lite oklart vad Bali ville, men då på något vis insinuerade att det var fel att gå via UD för att få den här intervjun. Men han blev kontaktad av Moderaterna som sa till honom att det inte var fel och att det är vanligt att man gör så här. Så då tog han bort tweeten och bad om ursäkt. Och det här har då lett till två diskussioner. Var Oksanens och UDs mejlväxling avlyssnad av en främmande makt? Alltså Ryssland. Tänker man då. Det är ju lite i sånt här säkerhetspolitiskt snack och militära övningar och sånt. Ryssland är ungefär lika slappt anonymiserat som de som blev metooade. Eller hur? Ja visst. Kulturprofilen som drev klubben. Sen gör en militär övning som simulerar anfall från en främmande makt i öst. Med en president som har ett namn som slutar på Utin. Nej, men det är ryssarna, ryssjävlarna. De skulle ha avlyssnat mejlväxlingen och tipsat Nyheter Idag om att begära ut mejlen. Det är då en hypotes. Att de har så här länkar till Nyheter Idag och ger dem tips utifrån vad de avlyssnar. Men det här verkar mer vara på indiciernivå. Mm. Att det skulle kunna vara så här. Den andra diskussionen handlar om Hanif Bali. Att han då låter sig vara taltratt åt Nyheter Idag. Dels är det då det här att Bali först inte erkänner att det är från Nyheter Idag-killen som han fått de här skärmdumparna från de här mejlen, utan han svarar något vagt till det genom att han såg dem i flödet bara. Och jag såg någonting i flödet, sen så la jag upp det. Men sen dagen efter erkänner han hur det var.
Hanif Bali har sagt att han fick mejlen från en källa, en person han vet vem det är. Kritiker beskriver personen som närstående rysslandsvänliga krafter.
Jean Fricke som Voldemort för Sveriges Radio. Att de kan inte ens nämna hans namn. Om man säger Jean Fricks namn högt inne på radiohuset så börjar tapeterna att blöda. Jag har inte sett Harry Potter i och för sig.
Nej, det funkar. Sitter här och rasar.
Riktig referensidiot. Ingen fattar med referenshumor. De är helt uppåt väggarna.
Det är precis den nyskapande humorgenren. Referenser som ingen har. Referenshumor.
Kan du inte berätta mer om
karaktären, killen som tror att han har referenser. säger allt som i tonläge, som ni fattar vad jag menar. Ingen fattar vad jag menar. Då börjar tapeten att blöda, va?
Ja. Det var en liten blinkning åt Harry Potter, va?
Nej, men det är då... Han heter Jean Frick, även om alla vet vem det är. Han som har startat Nyheter Idag. Och han hade haft interaktion med Hanif Bali. För när det här radioinslaget jag spelade upp är, då har Hanif Bali erkänt på Facebook ett uttalande att förlåt, jag sa inte sanningen. Det var från Jean Frick på Nyheter Idag. Som, det var av han jag fick mejlen. Men Peter refererar till då som att Hanif Bali säger att han fått mejlen av en person. Och kritiker säger då att personen är en som är närstående Rysslands vänliga intressen. För det är då ingen som verkar tro att Bali är rysk spion, men att han i sin sån här anti-etablissemangsattityd då, iver att ge kängor åt gammel media, så han hamnat i den här situationen att han misskrediterar en journalist som är jobbig för Ryssland på tips då från en känd Kremlvän som jag har sett att folk kallar Jean Frick. Jag har inte så bra koll på det här med Jean Frick och Nyheter Idag och Ryssland. Eller jag har inte haft det, ärligt talat. Men jag läste nu en av artiklarna som har använts som bevismaterial av de som kallar Nyheter Idag för Rysslands vänner. Eller i alla fall då Rysslands apologeter. Och det här är en artikel med rubriken "Bör Sverige bjuda in ryska valobservatörer?" Det är en artikel från 17 september med vignetten analys. Och ingressen är: det vore kanske ingen dum idé att bjuda in ryska valobservatörer inför riksdagsvalet nästa år. Det menar Jean Frick som på plats i Ryssland studerat regionvalet i Moskva för en vecka sedan och jämfört med söndagens kyrkoval. Slutcitat.
Så de ska lära sig?
Ja, precis. Att det var region... Nu, häromdagen var det ju presidentval i Ryssland, va? Men det var regionval i höstas då, och samtidigt som det var kyrkoval i Sverige. Och Jean Frick såg så många fördelar med det här ryska valförfarandet då, jämfört med det svenska. Det är en lång hyllningssång till mycket bättre och mer professionellt och säkert ett ryskt val fungerar jämfört med ett svenskt.
Jag har himla svårt att tänka mig att någon skulle vara intresserad av att vilja komma till Sverige och övervaka vårt kyrkoval. Det blir finska pinnar med några goa tanter.
Det är coolt att de hittade helt sjukt fuskande i kyrkovalet.
Ja, det är det mest lätt fuskade valet i världen.
Man behöver inte bussa in folk och tvinga dem att rösta. Man kan bara ta 2-3 personer i en vanlig bil och ta in dem. De har lyckats få majoritet.
Precis. Men han skrev i sig här då att ryssar borde komma och övervaka riksdagsvalet nu till hösten. Ja, men den här texten var en sån lång hyllningssång till att hur mycket bättre och mer professionellt och säkert ett ryskt val fungerar jämfört med ett svenskt. Han skriver, citat, röstningen sker med en och samma valsedel där den röstande får kryssa i rutor. På så vis finns inte problemet med att valsedlar för ett eller flera partier saknas. Slutcitat. Så det är så bra, för i Sverige är det så att det är olika valsedlar, ni vet, som ligger där på bordet när man kommer in. För de olika alternativen.
Men det har ju faktiskt varit så att folk har liksom tagit bort ett parti. Men då kan man ju ta en sån blank och skriva.
Man kan skriva på en, precis.
Så det försvinner lite då.
Jo, men jag ser inte att det har 100% inte varit ett problem. Men i Ryssland finns liksom det bara är alla alternativ på samma valsedel om man kryssar i. Så då är det mindre risk med att problemet uppstår att det saknas valsedlar. Det finns ju då problemet med att det saknas kandidater i Ryssland.
Men valsedlar finns det alltid.
Ja. Det är ingen så här bortfumlande av valsedlar utav de kandidaterna som Putin personligen har valt ut som sina motståndare.
Men ni då? Vad blir med valsedlar? Kan ryssarna säga. När vi säger att vi har redan bestämt hur många procent Putin ska få. Och då kan du då säga. Ja, precis. Kan du kasta dem i ansikt på oss?
Exakt.
Här finns inte feministiskt initiativ.
Nej, precis.
Då är det 1-1.
Då är det 1-1. Precis. Ni har ju mördat motsvarigheten till feministiskt initiativ, men ni har ju inga lappar åt dem.
Nej, vad är skillnaden egentligen?
Så att båda, här tror jag båda får göra lite självrannsakan. Nej, men precis. Men, ja, men det är att alla som har chans att utmana makten och då mördats eller jagats ur landet, eller förbjudits att kandidera som den där, vad nu heter, den kända. Ja. Men den här texten kände jag verkligen att den som skriver det här är ju en jävla landsförrädare, faktiskt. Ja, men för att jag, alltså, just att Nyheter Idag, att det är liksom att det är ett svar på den här grejen, att, eller att det är den här anti-etablissemangsgrejen, eller hur? Att det handlar om där hur många som ska stämplas som extremister och inte få vara med i mainstream-offentligheten. Att man kanske kan ha det så att typ 5-10% av befolkningen kan stämplas som extremister. deras åsikter är för knäppa för att de ska få representeras av riksdagspolitiker eller i public service eller mainstream politiska debatten. Men grejen i Sverige då att vi haft en så här mainstream offentlighet som försökt stämpla typ 40% av befolkningen som extremister, vilket har varit lite ohållbart och då lett till att en sajt som Nyheter Idag blir så enormt stor att man så här måste ha lite, jag förstår att man måste ha lite så att Marcus Birro och Staffan Heimersson kan skriva krönikor om tiggare eller tjejer eller någonting som är lite knäppa de krönikorna utan att det så här startas typ upprop om att de ska bli av med sina uppdrag. Mm. Att det är bra för det offentliga samtalet om det inte bara finns alternativen antingen håller jag med dig eller så vill jag att du blir av med din inkomst. Utan att det finns typ något mellanläge när man säger att folk beter sig knäppt utan att det betyder att det var sista gången man tänkte diskutera med dem. Hela den grejen liksom av anti-etablissemangsvågen, alltså kan jag då förstå att jag förstår det liberala etablissemangets kritik av Nyheter Idags journalistik, men det liberala etablissemanget får fan också skylla sig själva till stor del för att en grej som Nyheter Idag har blivit så stor. Men när de här anti-etablissemangshaveristerna börjar svaja när det gäller Ryssland,
då
känner jag bara nej. Vi behöver inte ha en bredare åsiktskorridor när det gäller Ryssland. Det är inte att lägga locket på någon folkopinion. Att bara skoningslöst tysta de här killarna med grodan PP-emojis som håller på så här svajiga om jävla Ryssland. De som är så här, åh visst, Russia Today. Det är kanske lögner och propaganda, men det är ju BBC också. Det är samma. Det är bara de olika sidornas propagandaverktyg. Det är exakt samma, exakt lika goda kålsupare. Och då känner jag nej. Väst är bäst, känner jag. Det är tyvärr. Ja, men Johan Akelius skrev en krönika i Fokus om det här, där han ställer frågan till Hanif Bali om det här. Han skriver så här att, citat, varför skulle Oksanens intervju vara ett problem på grund av UDs hjälp? Vad har du för inställning till de svenska och ryska staterna? Vad var det i den informationen du delade som du tyckte var så graverande för Oksanen? Slutcitat. Och Bali har inte svarat på det här ännu, men Jean Frick har svarat till Hanif Bali istället. Och Frick skriver då, om exempelvis ryska utrikesministeriet kontaktar en specifik journalist med önskemål om en artikel där utrikesministeriet ordnar med intervjupersoner och dylikt, skulle garanterat Oksanen se detta som ett bevis på att ryska staten är inne och styr medier. Och jag tror inte att det är en felaktig slutsats på något sätt. Men samma frågeställning i Sverige får ett helt annat resultat. Är det för att staten i Sverige per automatik är god och då är det okej? Okay? Slutcitat. Och man bara, ja, Jean Frick, det är därför. Eller god och god. Men den är per automatik så himla mycket godare. Jävla ryska staten. Källa allt. Som har hänt de senaste 700 åren. Men ryska staten tycker inte ens själv att den är god. Alltså deras ambition är inte att få ut budskapet vi är bra, utan deras ambition är att få ut budskapet visst, vi är dåliga, men alla andra är typ lika dåliga. Det är ju hela deras ideologi. Ja, men det är ju på riktigt deras ideologi. Vi ljuger, men det är ju, alla ljuger ju. Att propagandan bara handlar om att skapa kaos och splittring tills man tycker att Rysslands lögner är lika bra som alla andras lögner. Ja, men det är såna jävla... Fan, de vill ju inte ens något. De vill ju bara jävlas. De är bara så jävla klåda. Egor Putilov, vad är det? Varför ringer han till alla man känner och vill göra konstiga intervjuer? Vad fan bytt namn till Martin Dahlin?
Varför heter Martin Dahlin?
Ja. Och jobbar på en sån där tidning som heter Samhälle Idag. Jag tänkte på alla de där tidningarna, det är ungefär som så här fultaxin i Stockholm, att de ska heta något som låter så jävla officiellt och neutralt.
Att man fattar att det kommer bli svindyrt.
Att det heter Taxi i Stockholm, så heter det Taxi i Stockholm. Ja. Kostar 10 gånger mer för att åka en kilometer. Så är det med alla de där, där de liksom så här Kreml-betalda trollen sitter och skriver artiklar. Det är så här, nyheter i Aktuellt. Det är som att de så här slumpat de här fyra orden liksom. Aktuellt i samhället.
Vad heter tidningar i Sverige?
Nej, men de här då jävla Kreml-lakejerna, de vill ju ha det till att den här jakten på Putin-kramare, att också någon sån håller på med en jakt på Putin-kramare, det är någon slags nysvensk McCarthyism. Mm. Och då känner jag bra. Nej, men jag såg att någon skrev på Twitter att man ska inte lyssna på Patrik Oksanen, för han är en rabiat russofob. Mm. Och man bara, vad är det för fel med det? Rabiat russofob, det är bara synonym till psykiskt frisk.
Men här finns ju en rabiat russofob.
Ja, här har vi en.
Och det är alldeles utmärkt.
Alldeles utmärkt. Men jag tror jag pratade om det förut, att man är lite osäker på hur rasistisk man får vara mot ryssar. Mm. Man får vara rasist kanske mot tyskar och engelsmän och sådär. Man får ju, men ryssar är lite mellanläge liksom.
Ja.
Är det att sparka uppåt eller neråt? Man vet inte riktigt.
Sparka någon som är jävligt jobbig.
Nej, men jag menar, det handlar om att hålla ihop landet nu, eller hur?
Ja.
Det är Ryssland. Alltid Ryssland. Ja, men som när man var liten. Mm. Mina första minnen är att Ryssland, eller Sovjet, det är Sauron. Mm. Den stora, mäktiga, skrämmande mörkret.
Får vi en till nu, gissningsreferens?
Precis, jag har lite koll på Sagan om ringen. Mm. Harry Potter har absolut ingen koll på. Det är möjligt att jag kan ha fått till Sauron. Ja, men det var de då. Men sen var det ganska många år då Ryssland bara var ett skämt. Mm. Ryssland var mest landet där Roxette åkte på världsturné. Mm. När Roxette åkte på sina world tours senaste 20 åren.
Ja, det har alltid varit 20 gruvstäder i Ryssland som den världsturnén. Precis. Och Halmstad.
Precis.
Tylösand, Halmstad.
Sen 20 datum i före detta Sovjetrepubliker.
Ja. Alla städer i, vad heter det, Ryssland som hade ett lag som hette Metallurg.
Metallurg, ja, precis. Metallurg Arena i Novosibirsk.
Fullsatt.
Står de där och boffar tändargas och ropar: lär oss om västerlandet, Per och Marie. Lär oss om Elvis. Så var det. Det var ju bara kul. Det var bara härligt. Mm. Men nu är Ryssland läskigt igen då. Inte som Sauron kanske, utan kanske mer som Gollum. Att det är någon konstig, något man inte riktigt förstår. Man inte riktigt en referens jag inte riktigt förstår, men jag använder det då.
Så det ska jag heta, fattar ni vad jag menar?
Nej, men det är någon så här då, det är någon klåda man inte förmår att ta på allvar, men innan man vet ordet av sig, man är outsmartad. För det tror jag också jag pratat om tidigare, att det är lite läskigt med ryssarna, för att samtidigt som att de är mer odjur än vad vi är, så är de också listigare.
Ola!
Samtidigt som de är mer odjur än vad vi är, så är de också listigare än vad vi är.
Ja.
Och det är så himla... Det är sedan långt tillbaka. Att det var därför Sverige förlorade Finland till exempel. Mm. Kronstedt gav uppfästningen, Sveaborg utan strid.
Sluga barbarer.
Ryssarna tog över den med hjälp av viskleken. Mm. Att de spred ut rykten om att hela Finland är ockuperat. Hela svenska armén har gett upp. Lika bra att ni gör det också. Och jag menar att det här är något vi måste ha i åtanke och lära av historien. Att vi måste kunna hålla en gemensam linje mot Ryssland i alla fall. Mm. Kronstedt och de här svenska generalerna under finska kriget, de hatade kungen. De tyckte var inkompetent, så mycket att de var redo att lyssna när ryssarna viskade att Sverige var förlorat. Mm. Och jag vill inte att dagens etablissemangshatare ska göra om samma misstag och lyssna på det här viskandet från ryssarna. Alltså etablissemangskramare och etablissemangshatare kan i alla fall enas om detta. Eller hur?
Mm.
Okej.
Bra att de sa det. Nanna.
Ja.
Ola. Mm. Vi ska tala om det här.
Luego una agresión en la calle.
Jag har fått 4 dödshot. Först ett telefonsamtal mitt i natten. En mans röst sa till mig att hålla tyst. Sen blev jag nedslagen på gatan av en man som upprepade att jag skulle vara tyst om jag ville leva. Och sen har jag blivit jagad av motorcyklar på väg hem från jobbet, säger Esperanza Ceron.
Som ni hör är Lotten Collin i farten igen.
Mm.
Det är en gamla vanliga då. En aktivist har såklart blivit hotad till livet. Och självklart heter den aktivist Esperanza Ceron. Det liksom duger inte med...
Vad är ditt case med hennes namn?
För att det liksom aldrig verkar duga med Maria Gonzalez när Lotten är ute och kör. Det är alltid liksom Esperanza Ceron eller någonting sånt. Konstigt. Nåja.
Alltså det jag har hört av er två hittills...
Olyckligt tema.
Ja.
Sen hon får bara avsnittet.
Mm. Mm. När blev lilla drevet så gubbigt. Gubbigt är bra. Och det heter man eller kar. Vad rör sig det om?
Vi har sett så många Jordan Peterson-videos.
Ja, vi kommer alldeles stinna.
Nanna gillar det här. När man inte... när man har vuxit upp och är en man.
Vad rör det sig om denna gång då? Är det slavhandel, röstfusk, kokain, folkmord eller giftafall från rika västländer?
Det låter som tv-serien Narcos, säger jag. Eller som en maffiafilm från 80-talet. Läskföretagen är en maffia, säger Esperanza. Och socker, ja, det är ju en drog.
Nej, det handlar om socker den här gången. Som ju också är en drog, vilket inte riktigt är. Även om Peter Gidde och moden till mitt barn påstår det. Det är absolut ingen drog. Så inte lika tunga grejer som det brukar handla om i ett Lotten Collin-reportage. Men inte mindre viktigt för det såklart. För det rör sig alltså om att Colombias hälsominister 2015 la fram ett förslag om en 20% skatt på sötade drycker i ett försök att få stopp på landets fetmaepidemi. Andelen överviktiga barn mellan 5 och 17 år har ökat nästan en tredjedel i Colombia. Vilket vi vet tack vare statistik från en person som jobbar för hälsoministern. En person som heter...
Säger Pamela Gongora.
Vad heter hon alltså?
Säger Pamela Gongora.
Pamela Gongora. Jag börjar tro att Lotten Collin hittar på namnen.
Mm-hmm.
Att Lotten Collin har tillfört fler spanska namn till det spanska språket än vad William Shakespeare sägs ha tillfört ordet till det engelska språket. Jag tror det är så här, vad var ditt namn? Ja, det är Maria González. Vad sägs om Esperanza Serón? Det tycker jag låter bra. Det låter så fint. Esperanza. Det tar vi. Men ja, det rör sig om socker då. Och även om det bara handlar om socker så är dramaturgin är liksom densamma som i vilket annat som helst av Lotten Collins olika reportage. Som liksom att ingår hot, hackade datorer, inbrott och jättemäktiga företag.
Ett av Colombias två stora mediebolag ägs av samma familj som äger landets största läskföretag på Postobon.
Självklart så äger också läskföretagen all media och får då förstås det här förslaget nedlagt liksom. Samt lyckas via korrupta domstolar tvinga motståndarna till bizarra eftergifter.
Och myndigheten nöjde sig inte bara med att stoppa filmen. De förbjöd oss också från att tala offentligt om socker för all framtid. En censur helt enkelt, säger Esperanza Serón.
Man får inte tala om socker längre i Colombia.
Ingen får göra det.
Det säger jag inte riktigt.
Men vänta, vad hade Esperanza igen för titel, eller vem var hon?
Hon jobbade på ett så här konsument intresseorganisation.
Okej.
Man får inte tala om socker längre i Colombia. Det hade varit väldigt svårt för Peter Gidda. Och vad tyst det hade varit på svenska föräldramöten. Om den lagen gällde här. Denna nyhet väcker lite olika tankar hos mig. Den första är att Lotten Collin börjar koka torrt. En annan tanke är...
Du tycker inte alls att det här är liksom spektakulärt.
Ja. En annan tanke är att det är tufft att vara något så pass mäkigt som sockeraktivist i Sydamerika. Där liksom riktig aktivism är ju så mycket mer farligt och nobelt kan man tänka sig. Och att det kanske gör det lite lockande att dra på lite extra. Så att man får den här uppmärksamheten man tycker sig förtjäna.
Du säger alltså att offret för de här hoten har brett på.
Jag säger så här då. Ponera att några aktivister sitter och berättar om sina liv runt ett bord. Kanske på en hacienda. Nu är det jag som droppar referenser. Om hur de har blivit beskjutna av oljebolag och så. Och då kan man kanske tänka sig att havremjölksaktivisten drar på lite. Att en kommentar som, men det smakar ju hö, förvandlas till ett dödshot mot ens familj. Att hot yoga-aktivistens studio blev kanske inte så mycket nedstängd av den internationella vanliga gymkoncernen som att man har slarvat med hyran. Det är ingen som skuggar dem som inte tar Alvedon vid huvudvärk, vad de än säger. Man kan tänka sig så. Men det läskigaste, oavsiktlig men jätteroligt skämt, är denna tanke jag fick. Blir alla företag eller rörelser automatiskt fullkomligt diaboliska så fort de etablerar sig i Sydamerika? Att det liksom bara sker helt undermedvetet. Jag menar, att oljebolag är svin, det kan man ju tänka sig, men att även läskföretag är sådana skurkar. Att de liksom direkt skaffar sig ett mediemonopol. Och det gäller liksom alla. Rio startar en fabrik i Brasilien för att tillverka den där trähunden på jul och i samma slag en slavplantage i Amazonas. Rättviseförmedlingen öppnar kontor i Buenos Aires och formar också en dödspatrull riktad mot gatubarnen, för så här kan det inte se ut.
Det är ingen som inte har utbildat en paramilitär milis. Nej. Som har etablerat sig i Sydamerika.
Eva Attling har en butik i Bogota men tvingar även bönder att loda koka. Och att det bara är så i Sydamerika. Att det bara sker så automatiskt.
Ja, just det. att Eva Attling liksom gjorde sina smycken på något sätt så att liksom barn får cancer 40 år senare på ja. Den, i det området.
Att hon plötsligt får för sig att de är tvungna att, alltså det är som att hon kommer till ett hus i Buenos Aires, Eva Attling, installerar asbest.
Mm, just det.
Ja.
Och ta bort lite så här stödbalkar i huset ja. Så att det liksom kommer rasa vid något tillfälle.
Går med en hammare och slår bort de där grejerna som gör att, att handikappade kan gå på en toa. Då slår på dem.
Ja,
rycker jag med väggen.
Exakt. Sen när hon ändå har hammaren liksom i handen som går ut och så här slår ihjäl några fackföreningsledare. Ja. Liksom. Bara slentrianmässigt.
Allt på en och samma dag. Bara det går bara inte.
Ja, men för det går inte riktigt ihop att det kan finnas så många skurkföretag och så många som har mediamonopol. Eller nej, liksom hur många kan ha mediamonopol?
Kan det gå inte ihop? Kan alla skurkar ha mediamonopol? Ja. Hur kan Brio äga den största tv-kanalen i hela Argentina?
Mm.
Konstigt.
Precis. Hur kan Boliden få CIA att starta hemliga program liksom, där de får utbilda dödspatruller som går in i indianbyar? Med eldkastare. Ja, det är konstigt. Mm. Ja, men så din tes här var att...
Fast tesen på riktigt i reportaget är väl att det är så i Sydamerika. Att det är som det enda stället där de fortfarande kan uppföra sig på det viset.
Mm.
De får, och det är som att de företag får, så gör de också. De kan inte hålla sig. Och det hade drabbat vem som helst.
Ja, men det är faktiskt ändå med sockerlobben. Jag har sett någon dokumentär om det för länge sedan, att... Ja, men man tänker att ja, det är lite sådär, vad som helst kan bli såhär i Sydamerika. Fast det är också att sockerlobbyn är inte riktigt vad som helst. Att de är lite galna. De har kanske det här att de jobbar med socker, så man tänker inte att det kan vara så farligt. Men de är helt...
Man skulle kunna säga så att de har en tradition av att vara svin. Mm. Eftersom det var de som fick igång hela slavhandeln.
Just det.
Så de har ju...
Ja.
Det är så här vi alltid uppfört oss. Liksom. Det sitter i väggarna.
Ja, verkligen. Ja. Ja, de är
vi har ett jävla vinnarskallar och vi uppför oss som svin.
Mm. Ja, de är ju det original skurkföretag. Det är sant, det har jag inte tänkt på. Nej. Alltså, de kan ju tycka att det har varit en väldigt positiv utveckling.
Ja,
verkligen. Vi har jobbat med vårt värdegrundsarbete. Ja. Sen den transatlantiska slavhandeln.
De har fått kritik igen från Esperanza. Men har ni inte hört... Att vi har lagt ner slavhandeln.
Ser ni någon här som vi har fraktat från Gambia i kedjor som jobbar här?
Man hör aldrig något positivt om oss. Vi får aldrig beröm.
Den här ganska trevliga podden kan göras tack vare Fackförbundet Jusek och Akademikernas A-kassa. Våra sponsorer alltså. Gå in på akademikernas.se och se till att ordna ett A-kassemedlemskap om du inte redan har gjort det. Endast 110 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Akademikernas är ju för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället så kan du få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se. Är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på väljakassa.se och se vilken A-kassa som passar dig. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Jusek. Då får du bland annat del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Jusek har också just nu kampanjen Vi vet som handlar om att det är facket som har den relevanta kunskapen om ditt yrkesliv. Går du in på Juseks kampanjsida jusek.se/vivet finns också ett fantastiskt erbjudande för er som väljer att bli medlemmar nu. Vi säger inte vad det är utan ni måste gå in där och kolla. Otrolig cliffhanger. Okej, vi säger...
Spoiler, det är en helt ny split, en ny PlayStation.
Okej, så har ni steget med A-kassan och eller facket tack vare den här podden. Kan ni gärna meddela A-kassan och facket det. Ni kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Alltså, har ni hört om EUs nya grej eller?
Gillar inte tonen.
Ascoola grejer som EU håller på med nu. Förlåt, jag försöker tala ungdomars språk. För EU har ju nämligen en ny ungdomssatsning på gång. Det är så härligt när EU ungdomssatsar. Jag minns till exempel med värmen, EU ville få unga tjejer att satsa på vetenskapliga yrken, och då lanserade en rosa musikvideo där olika fotomodeller i högklackat forskade i viktiga ämnen såsom läppstift och ögonskugga.
Bra.
Mm. Ja, jävla sväng. Nu i alla fall våra vänner i EU-parlamentet på gång med en ny härlig ungdomssatsning. De har nämligen bestämt att 20 000 18-åringar ska få en gratis tågluff genom Europa i sommar. Alltihop bekostat av EU.
Då säger man tack, va, ungdomar? Mm-hmm.
Eller hur? EUs politiker har satt sig ner i olika think tanks och då brainstormat kring vad ungdomar gillar och kommit fram till att det absolut sexigaste för någon som är ung är tågluff. För det var det ju när de var unga och börnade fram genom Västtyskland, Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Så varför skulle det inte vara det nu, tänkte de. Har ni tågluffat?
Ja, det
är. Ola Tann.
Ja, jag har gjort det två gånger.
Spännande.
Ja.
Jag har aldrig tågluffat, men jag kan föreställa mig att det är lite så här. Man tröttnar på att sitta still redan i Hamburg. Man får en könssjukdom i Rotterdam. Man läser ut sin enda medtagna pocketbok i Antwerpen. Sen blir man knivrånad, missar tåget i Lyon. Sen tar pengarna slut i Neapel och man måste typ ringa hem till en förälder och gråta. Alternativt spela gitarr på gatan för att råda med pizza. Lite så föreställer jag mig att det är tågluffa.
Ja, himla livsförnekande.
Ja. Nej, men jag vet ju inte, jag har aldrig gjort det.
Nej, visst.
Du hade rosa färgade glasögon på dig när du tänkte där.
Nej. Men det här är ändå en erfarenhet som jag inte tänker missunna någon som vill ha den. Så på det sättet är det ju jättehärligt att EU kör det här initiativet. Men det här tågluftsprojektet har ju också kritiserats. Kritikerna menar att det kanske inte ska vara just EUs grej att strössla pengar på gratisresor. Så här säger till exempel Katarina Kärkinen, vice ordförande för Moderata studentförbundet.
Jag tror att väldigt få är särskilt sugna på att betala för att ungdomar ska åka runt i Europa och få en känsla av tillhörighet.
Mm. Och det här med att hela tågluftsprojektet är en plan för att få ungdomar att då känna tillhörighet med Europa och i förlängningen EU bekräftas av Europaparlamentarikern Manfred Weber, som är en förespråkare av initiativet.
We think and I think there is a need to in mind of young people especially to experience how beautiful our continent is, how good it is to feel to be an European.
För att tala klarspråk, man tror alltså att det här tågluffandet kommer få 18-åringar att börja älska EU. Att de ska se hur vackert Europa är och då inse hur bra idé det är med en europeisk union. Att de unga ska blicka ut genom tågfönstret och bara...
Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär.
Ja.
Men jag tycker det, jag köper 100%.
På din bekostnad kan jag bara säga att det var exakt så.
Ja. Som du kände när du satte i tåg, då blev du arga.
Jag känner att jag är på team Manfred Weber.
Ja, men vad intressant. Men jag kan känna så här, att istället för att EU ska lägga supermycket pengar på det här att ungdomar ska börja älska Europa, så skulle de kunna lägga pengar på att få folk att älska en annan grej relaterad till det här projektet, nämligen tåg. De hade kunnat lägga pengarna på till exempel en enkel hemsida som samordnar tågresor inom hela EU. Mm. Det vill säga någon sorts europeisk motsvarighet till SJ.se. Jag vet inte om ni har försökt så här boka tåg genom Europa på nätet, men det är väldigt krångligt. Mm. Man måste ofta gå in så land för land och boka sträckor. Och som jag har förstått det så måste man göra så även om man har ett Interrail-kort. Det finns ingen sån motsvarighet till SJ.se. Ni får rätta mig om jag har fel, och det faktiskt finns. Men om det finns så kunde i alla fall inte jag hitta det med mina frenetiska googlingar igår. Jag slängde också ut en fråga på Twitter. Och där fick jag då tipset om en sida som heter Rail Europe. Som sen misslyckades med att boka precis alla resor jag testade. En annan sida som skrev att de skulle kunna hjälpa en hitta tågresor försökte hela tiden lotsa mig till olika flyg istället för tåg.
Mm. Ja, men det är helt hopplöst. Ja. Jag kan intyga det.
Och annars var det bästa tipset som kom från flera källor att gå in på gruppen Tågsemester på Facebook. Så med Facebookgrupp är den bästa lösningen, så tror jag att vi kan sluta oss till att det inte finns någon slags fungerande europeiskt SJ.se. Så det skulle kunna vara en bra grej som de skulle kunna börja med EU. Gör det lite smidigt att välja tåg istället för flyg. Och att göra då tågresor attraktiva, inte bara för 18-åringar som är på jakt efter sin första könssjukdom, utan även för vuxna. Eller så kan de göra båda satsningarna. Jag är inte omöjlig. Jag vill bara verkligen ha den här samordnade, tydliga, enkla hemsidan där man inte får upp ett errormeddelande när man försöker boka tåg mellan typ Malmö och Rom.
Men det är väl det att det har varit så att flyg har kostat 1 krona med Ryanair. Men nu kommer vi alla på igen att vi ska åka tåg på grund av klimatet. Men då har man tagit bort alla nattåg och allt är liksom helt värdelöst.
Jag kommer ihåg när jag tog det, för det så åkte vi jättemycket nattåg. Så kan man betala hotell. Det var gratis hotell den kvällen. Just sen kommer jag ihåg som när jag köpte mitt Interrail-kort tillsammans med min kompis Samuel. Så stod vi i kön då för att köpa Interrail-kort. Så var det de framför oss, de hade också köpt också Interrail-kort. Och så fick de en liten påse som gjorde de en stor grej av, att i den här påsen så fanns den där på den tiden lite heta kondomerna som hade som smakade banan och jordgubb. Mm. Och, och sen så de la i dem och dem. Och sen så köpte jag och Samuel dem. Och sen, nästan demonstrativt, lade de inte in några kondomer i vår lilla påse. Det var i och för sig fullkomligt riktigt, men de hade inte använts till någonting. Men alltså det var lite tarvligt, tycker jag. Sen lärde Samuel mig också att om man går jättesnabbt så blir man inte rånmördad, för då ser det ut som att man är på väg någonstans. Så vi gick alltid supersnabbt genom de olika städerna. Så jag har sett väldigt många städer i Europa, men lite suddigt. Mm. Så nu åter på KFC.
Jaha.
I Prag.
Nej.
Jättegott var det.
Vilka minnen. Minnen för livet. Ola, du då? Hur var din tågluff?
Jag kommer ihåg att jag träffade en tjej i Krakow som också heter Ola.
Nej. Hånglade ni?
Ja, precis. Vi hånglade typ.
Var det din spegelbild?
Och så
hade du tagit någon, såg en lång blond tjej där?
Jävla fina drag hade hon.
Än idag håller jag på och söker på Facebook efter någon i Krakow som heter Ola. The one that got away.
Sen spår du henne till, vet du, lustiga huset i Krakow.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Är det någon som vill säga någonting, eller?
Ja, min turné fortsätter.
Just det.
Sämst.
Och vi letar lägenhet. Det är skitsvårt.
Just det, finns det någon sån här galning, du vet, sån här jätterik person som ger lägenheter till alla mediemänniskor i Stockholm? Så alla bor runt Vasaparken.
Vasaparken.
Men där, alltså, alla de har fått sina lägenheter där?
Ja.
Alltså, det enda jag har hört om det där är att Mark Levengård fick det där godset, väl, någon excentrisk, rik människa som dog.
Jag vet inte vad du vill för någonting.
Nej, men för vi vill ju kanske att du byta då, en tvåa och få en fyra. Om det är någon som sitter och på andra sidan och bara, jag har den här sketna fyran i Malmö som jag vill bli av med.
Jag vill inte ha sketen fyra.
Nej, men.
Jaha.
Den tycker så. Ja, den vill jag ha, den här jättefina tvåan.
Ja. Vi har en tvåa.
Okay.
Vi har en turné och en tvåa.
Just det.
Precis. Ni har hyresrätt som ni vill byta, helt enkelt.
Ja.
Och vi vet inte hur man går in.
Nej, vi, gör alltså, vi kan inte sånt.
Precis. Vill ni byta till er en två som två väldigt livsodugliga människor har bott i? Så kan ni mejla lilla drevet mejlen. Gå in på vår Facebook-sida.
Och helst bara att allt är klart. Att vi inte ska behöva kolla på papper och sånt.
Mm. Mm. Ja, men... måste vara väldigt fin och central.
jag bor i ett ganska vackert 20-talshus nu. Jag vill inte att det ska vara mindre vackert.
Nej.
Mm. Okej. Okay. Ja, jag tror jag har fått med allting nu. Nej, just det. Det här skulle jag säga. Att vi gör uppehåll för nästa vecka.
Ja, ja. Det är påsk, okay. Påsklov. Ja,
precis.
Blir det potatisfest, va?
Men också att vi hinner inte göra det här, för vi ska ut och leta efter ägg.
Nej, precis. Vi gör ett litet påskuppehåll nu. Mm. Det är som det är. Mm. Förut har ju vi varit sådana som skiter i röda dagar, men nu när vi har blivit lite äldre så då var det Lucia-uppehåll och påskuppehåll. Men det blev lite för mycket med att folk inte riktigt kunde och barn som inte är i skolan och så. Så att det är påskuppehåll nästa vecka. Men vi hörs igen om 2 veckor helt enkelt då.
Yes.
Mm. Yes.
Okej, ja, men då säger vi bara tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Ljusek, tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi som gjorde programmet var jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Anna Johansson. Tack ska ni ha, hej då!
Hej!
Hej hej! Men vi är verkligen sämt. Nej, det är inte.
Jag bor inte med dig.
De som inte ens svarade på vår ansökan. Nej, jag...